Ja, välkomna till de äldres råd. Här sitter Jutta Siakus, Per-Erik Lönnfors och Ralf Friberg. Och mitt namn är Geo Stenius. Valet till Europaparlamentet hålls om ungefär 4 veckor och valkampanjen håller på att komma igång i den mån den inte överskuggas av regeringsbildningen här hemma. En speciell dimension i det här valet att en del av kandidaterna har blivit invalda i riksdagen och inte har för avsikt att ta emot platsen i EU-parlamentet om de skulle bli invalda. Vad tycker du äldre om detta, Jutta?
Jag skulle säga att det är ren ramskandal. Jag tycker inte att man får bete sig på det här sättet. Okej, man samlar röster och allt det där förstår jag ju nog. Men hur ska röstarna veta vilken EU-politik vederbörande kommer att göra där? Jag tycker inte att man kan sitta på 2 stolar samtidigt.
Alltså nu kommer ju vederbörande inte att sätta sig i EU.
No, det finns sådana som sätter sig som har dubbelt.
Man kan inte sitta i mera än en.
Nej,
alla har satt faktiskt på en.
Jo, men de säger inte, alla har inte sagt att de inte kommer att sitta i EU.
Precis,
så det finns både sorter.
Men alltså, poängen med de här som inte tänker det där, ta emot platsen, är åtminstone i de flesta fall sådana.
De har lurat sina väljare.
Ja, samma åsikt.
De alltså vill, eftersom de är populära så tror de att då partiet får mera röster och så får de in då kanske fler.
Det är partiets skandal, men på sätt och vis har de ju lurat sina röster.
För mig framstår den här saken som så att den här dubbelkandidaturen är en uteslutande en fråga mellan kandidaten och väljarna. Jag skulle vara ytterst restriktiv med varje försök att försöka begränsa partiernas eller individernas sätt att ställa upp i så många val som de vill. Och så småningom kommer nog också väljarna att kunna särskilja vilka kandidater som är seriösa och vilka som är mindre seriösa. Plus att det är ju ett ganska unikt tillfälle att de här valen kommer så nära på varandra. Så väljarna får döma hur det ska gå i framtiden. Om det sen går så att man inom EU hittar på någon gemensam regel som nationellt ska tillämpas för kandidaturerna, så det är eventuellt en annan sak. Men jag ser inte någon sån regel i sikte. Så att jag tar det lugnt och låter den här stormen blåsa över.
Vi är tydligen på 2 linjer här, jag är nog på Juttas linje. Kandidat som ställer upp i EU-valet och har valts in i riksdagen och som säger på förhand att han inte kommer att ställa upp som i parlamentet i EU, så den tycker jag med rent bondförnuft gör ett fel.
Ja.
Och den, sen är det fråga om de som inte säger på förhand om de kommer att gå till parlamentet i EU om de blir valda, så gör ju inte saken så hemskt mycket bättre. Så att nu är jag så här med enkel logik, och det här är sen spetsfundigheter av advokatyr att säga att vår lagstiftning tillåter det här, och då ska man ha rätt att följa lagen. Det här är en moralisk fråga gentemot väljarna.
Och jag tycker, Ralf, inte att det här att göra enbart med den valda och hans röst eller hennes röstare, utan det är i partiet som man måste också fatta dessa beslut. Nu måste partiet kunna säga hur man fungerar. Vilken processen är, inte kan man lova både hit och dit, och folk vet ju egentligen inte vilken politik de kommer att föra, en i den ena eller en i den andra delen.
Men
det är också en fråga mellan partiet och väljaren i så fall, och inte en fråga om att skapa eller tillämpa konstgjorda regelverk.
Men ligger det inte ganska mycket i det som Ralf säger, att det är ju väljarna som har, så att säga, beslutanderätten i det här fallet. Väljarna är ju de som ska visa att de stöder en kandidats sätt att tänka. Och om de då tycker att det är okej, så det där, så
det får
så
nog
är
lite
det
röster.
Kanske okej för
Jag tror att väljarna är så kloka att de kommer inte att rösta på en sån kandidat. Tro på mig.
Dessutom är suppleanten kommer ju att komma från samma parti, vilket betyder att i stora drag så måste han ju också följa partiets politik liksom den som hoppar.
Det som jag tycker att gör det här tvivelaktigt är ju att alla väljare säkert inte är medvetna om att den och den kandidaten har sagt att han eller hon inte kommer att ta emot platsen. Att alla följer ju inte med. Man går kanske så upp och säger ja, men det där är ju en bra typ.
Jag tror att Saris Essayah har faktiskt gjort det svårt för sig när hon säger att hon tänker sitta i Bryssel bara under den tid som Finland är ordförandeland i EU. Det är ju nog jäkligt. Och sen finns det praktiska konsekvenser, assistenter och medarbetare som byts ut lite hur som helst för att sådana här plötsliga hopp äger rum, det är inte kul.
Hon motiverar det ju just med det, hon sitter ju i EU-parlamentet redan.
Jo.
Och det är ju det som gör att hon tycker att det är praktiskt att vissa saker som liksom håller på att avslutas så kan hon vara med om. Hon behöver de här assistenterna som har liksom... har det där ett avtal fram till en viss tid så de kan sitta kvar och så vidare. Men att det där, jag är inte säker på att den där motiveringen nu håller. För att om hon inte hade blivit invald, alltså hon skulle ju ändå sitta ut sin tid i EU-parlamentet. Så jag kan inte säga att det är så stora skillnader. Utom att hon får sitta nu fram till årsslutet.
Saria är ett enskilt fall som avviker från de här andra som du talar om. Ja. Ett enskilt fall, sui generis. Men det där uppgiften om att avslöja den här skenheligheten, det är ju, den faller ju på medierna, det vill säga oss. Och då får man ju hoppas att det här finländaren är så ärlig. Som han sägs vara och uppskattar ärlighet. Och inom ärlighetens gränser går nog inte det här att ställa upp för ett jobb som man inte tänker ta emot.
Men det är förvånande att en så pass klok och bra kvinna som Saria Essayah gör en sån här intrampning. Och där tycker jag nog att pressen borde följa med det här väldigt intimt.
Men det var nog pressen som tog upp hela problematiken.
Det är bra också att presentera, det jag menar.
Här finns ju ännu en tredje det där kategori av kandidater, och det är sådana som då är invalda i riksdagen och har sagt att de kommer att ta emot platsen i EU-parlamentet om de blir valda. Där finns ju också en sån där, tycker jag, smått föraktfull inställning till det som ändå ska uppfattas som ett betydelsefullt värv, nämligen att vara riksdagsledamot. Att man då bara säger att okej, jag blev nu invald och så många tusen röstar på mig, men nu struntar jag i det, utan jag vill hellre kanske ha det här andra.
Och det var ju det som president Niinistö påtalade lite i sitt invigningstal.
Sen finns det ju såna medlemmar av EU-parlamentet om vilka man vet att de kommer att ta emot uppdraget och inte tänka på någonting annat. Mig föresvävar till exempel Nicke Torvalds. Det är otänkbart att han skulle, om han hade varit uppställt, ha svik Bryssel.
Nej, men det tycker jag väl är ett nästan non-existent problem. Alltså de som sitter där och ställer upp och nu, om man blir invald, nu brukar det ju höra till kutymen att man också tar emot platsen.
Men säg, vem ska man liksom välja in i EU? Ska man gå till ungdomen som är väldigt bekant med den här luftföroreningen och miljön och allt det här? Eller ska man fortsätta rösta på sina gamyler som är säkra i sina skor?
Som medlemmar i elefanternas kyrkogård.
Ja, någonting sånt där.
Ja, Jutta, jag har nog en åsikt i den där frågan. Det vill säga, EU är så pass komplicerat och där finns så mycket byråkrati och där finns så mycket politiska riktningar. Så jag tror att sån här väljer, alltså jag sätter mig inte in i alla de där detaljerna. Men man kan bra gå och rösta i EU-valet och bara rösta på någon som företräder den liberalistiska demokratin.
Tack,
och
det var bra. Nu
och det räcker och så röstar man på det för att det finns såna strömningar nu i Europa att den här som vi har upp, liksom det, växt upp med den här formen av demokrati, att den behöver försvaras.
Peje, du har fullkomligt rätt, och jag vet precis vilken gamyl jag ska rösta på.
Sen är det en annan sak.
Sen är det också så att jag är väldigt orolig för EUs situation just nu. För EU är...
Kan vi återkomma till det?
En kort sista anmärkning från min sida. Det underlättar ju den här diskussionen att ekonomiskt sett är det knappast någon större skillnad mellan att jobba i Bryssel eller i Helsingfors. Man utgår ifrån att... att avlöningen och förmånerna i stort sett ska vara detsamma.
Bra betalt får de.
Ursäkta?
Vilket de inte är. Det är betydligt mer förmånligt att jobba i Bryssel, för du får en mängd, vad ska jag säga, ersättningar för utgifter, som det heter, som du inte behöver på något sätt redovisa.
Det är min uppfattning också.
Och det är inte så små pengar det är frågan om, och det där, dessa pengar kan de här EU-parlamentarikerna egentligen göra vad de vill med. Det är klart att en stor del av den faktiskt används för det ändamål som det där de är avsedda för, men att jag har nog förstått att det är mycket mer lönsamt.
Vi har ju våra riksdagsmän också en ospecificerad ersättning.
Ja, men det är mycket mindre än
det är inte samma summor.
Det här är frågan om tusentals euro.
Det är Bryssel är dyrare också.
Och sen alltså du kan liksom flyga med det där, om det nu inte har ändrats med, du får betalt för det där business class, men du kan köpa en biljett och sitta i turistklass, och det spelar ingen roll. Du får ändå de pengarna och så vidare.
Jag kan se framför mitt inre öga en tidigare Brysselmedlem som använde sig av den här dolda förmånen. Jag ska inte säga vad han heter, men han försöker nu komma in i parlamentet på nytt sedan han inte kom in i riksdagen.
Det gjorde de alla. Du behöver ännu inte ta det namnet, vi vet väl vem du avser. Men att han var ju inte på något sätt ett undantag, utan det gjorde varenda en. Och det var bara, det hörde liksom till att man behövde inte förklara.
Europeisk kutym, mantapa.
Men Ralf tog upp det här elefanternas politiska kyrkogård, som man ibland har kallat EU-parlamentet för. Och vi har ju också ett antal sådana här äldre statsmän, riksdagsmän, som nu försöker bli invalda i EU-parlamentet. Jutta tog upp det här med unga, att borde man rösta på sådana. Och det finns naturligtvis saker som talar för det. Alltså det fräscht infallsvinkel på problem och så vidare. Men så har du då med de här elefanterna naturligtvis det att de har ju ett bra kontaktnät, och de är insatta i kutymer, och så de vet hur man liksom ska komma in på en plats där man kan påverka och så vidare. Hur väger ni mellan dessa två?
Alltså, vi har ju en babyelefant av stora mått, nämligen Mauri Pekkarinen, som ju har 30 år i riksdagen bakom sig, och som är väldigt flitig.
Men hans nackdel är ju det att han talar inte något språk. Mycket lite,
vet vi det?
Mycket lite engelska. Jag har hört honom tala engelska. Jaha. Var inte så roligt. Men jag är nog på den linjen fortfarande när jag ställde i fråga om man ska rösta på en ung som har framtiden framför sig och hinner lära. Men nu som jag lite hänvisar till EUs situation, så skulle jag nog välja en mycket van och lite äldre person än. Och denna gången mansperson, trots att jag röst var kvinna i riksdagen.
Är stubbkandidat, Jutta?
Nej.
Jaha.
För ungdomen talar att de problem som vi har i världen, om vi talar om de här globala och digitalisering och hot, både utifrån och inifrån i EU, är sådana här, ofta är nya företeelser. Och då har de här gamla erfarna inte såna erfarenheter som de behöver, utan det som man behöver nu är mera visioner och förståelse för vad som händer i världen, och därför är jag nog lite mera på den här ungdomens sida i det här, om man ska inom den här liberalistiska demokratiska falangen ska göra en åldersdiskriminering.
På tal om det så kan vi väl förmoda att sannfinländarna inte kan upprepa sin framgång från riksdagsvalet i EU-valet, och det blir alltså en lite mindre kohort sannfinländare än vad riksdagsvalet skulle ge anledning att tro.
Halla-aho drog ju mycket röster då i EU-valet tidigare.
Men nu, han blir kvar i Helsingfors.
Han blir kvar, så att han har inte mera dessa röster som Halla-aho drog. Ja. Så jag vet inte vem som kommer, det får vi se sen vem som kommer.
Men det är viktigt att rösta i EU-valet.
Absolut. Men folk säger ju att det är bra med EU, men inte i sig rösta. Vad är det för ett jävla sätt? Det är bra att EU finns, men jag i sig inte rösta.
Förhandsröstningen börjar förresten den 15 maj.
Jo, jag har fått papprena redan.
Ja, Jutta, och vi tänker gå och rösta på förhand, intressant.
Jutta, du oroar dig för EUs framtid.
Jag är väldigt orolig för EUs framtid, för att den är inte mera den där stabila, självförsvarande, säker politiska sammanställningen. För att nu märker man ju att det kommer från de här tidigare sovjetstaterna, Ungern, Polen, Tjeckoslovakien, alla de där. De ställer upp förskräckliga populister. Och hela den här populiströrelsen har ju smittat av i Europa. Det kommer ju, titta på Italien, vad är där för folk? Jag menar, det är väldigt oroligt för EU faktiskt i dagens värld. Om Merkel också är försvagad och det kommer in den här nya damen, vad hon nu heter. Och sen...
Karrenbauer.
Ja. Och sen borde ju egentligen Brexit också skrämma människor och se vad det blir om man folk omröstar på en lögn. Så att det borde ju avskräcka människor också. Det skulle vara något positivt, men vi får se hur det går med den hemska
Brexit. Vi kan dessutom till Juttas lista tillfoga att också kommissionen har förlorat mycket av sin auktoritet och sitt inflytande. Och de här luxemburgiska presidenterna i kommissionen har mer eller mindre varit olika, både Santer och Juncker.
Ja.
Jag vill bara påpeka, Jutta, när du satt det där Slovakien också i det där samma korset som det där övriga sådana populistiska före detta inom det här sovjetblocket. Så det kan man ju inte säga. De fick ju just en ny, väldigt liberal president.
Jo, det är sant. Jo, riktigt. Sorry, jag tar tillbaka.
Jag är nog glad för att Jutta tog upp det här.
Saputova, eller vad hon heter.
Farorna för Europa och det här. Man kan då, den mest påtagliga är då ekonomin. Europa är ju en stormakt fortfarande i fråga om världshandel och så vidare. Men dess ekonomiska tillväxt för tillfället är ju långt bakom vad USA har och vad som Kina har. Och det har stora ekonomiska problem. Sen kan man ta den här, en annan, om man tar en bredare pensel, så kan man se de här ideologiska problemen som har med, eller inte problemen nu, men faktorerna som då den här populismen som Geo nämnde är. Om man då tar riktigt stora begrepp här, så kommunismen levde ju då i 80 år ungefär innan Sovjet föll ihop. Kina vet man ju inte vad det är, där hade nu levat. Fascismen levde kanske 20-30 år i Europa. Nu frågar man sig då den här liberalistiska demokratin, en term som jag här har använt, om den står inför ett hot. Och jag anser att den gör det i Europa. Och sen har vi ännu...
Ska vi döpa om det här delres råd till pessimisternas råd?
Det är bra att vara pessimist, så är man förberedd på det värsta.
Ja.
Och sen har vi en faktor som inte så ofta är nämnd, och det är den här Kina-faktorn, där Kina då på alla sätt gör sig det där känt. Och det här. Och nu finns det ju en sån här grupp som kallas 16+1, det vill säga Kina Östeuropa, där det finns då medlemmar i EU som redan nu väntar sig på ett samarbete eller någon slags sammangång med Kina. Och alla de här faktorerna är sådana som är faromoment, så att det ännu en orsak att gå och rösta i EU-val.
Men sen finns det också en fara, och den har ni kanske glömt, nämligen den nya tsaren, Putin. Han har ju sådant ett sätt att divide ett impera, och han gör allt för att försvaga EU. Och han stöder de här populisterna just på grund av att de vill inifrån liksom urholka EU.
Det tror jag på också.
Och man ska vara jätte rädd. Alltså jag måste ju säga, folk i allmänhet har trott att Finland känner till Ryssland. Det är ett struntprat. Det fanns en jättefin artikel här om dagen i Helsingin Sanomat av en engelsk analytiker som hette Keir Giles. Och han berättade om Ryssland. Han gjorde en jättebriljant analys av Ryssland idag. Och där fick vi också lite hemläxa med det. Att vi har alltid trott att när Sovjetunionen bröt samman så skulle där uppstå en demokrati. Jag som kände till Ryssland lite bättre än kanske någon annan. Så att de vill inte ha någon demokrati. Mina nya ryska vänner säger att behåller demokrati. Vi vill ha en tsar som säger hur vi ska göra. Och då gör tsaren just det att EU ska bli svag.
Det är klart att Putins inflytande är väldigt giftigt för EU. Men nu, om vi vänder blicken lite sen till hemmafronten, så jag har haft svårt att se hur någon bedriver kampanj för att bli invald i EU. Jag har inte sett riktigt tematiken, och jag har inte sett personreklam för kandidater i någon större utsträckning. Ändå har vi stora saker på gång. Man ska besluta om riktlinjerna för långtidsbudgeten, ramarna alltså. Man måste bereda sig på att städa upp efter Brexit.
Talar du om EU nu?
Jo. Man det där har frågan om huruvida man ska reformera banksystemet. Vi har frågan om säkerhetspolitiken och EU:s ram. Ingenting diskuteras.
Inte medierna heller.
Nej, inte medierna heller. Det är
utan vi som är vakna.
Tillåt mig sen, Jutta. Jag säger en mening till. Det är märkligt att i det här samhällsuriet ser man inte ett spår av Grekland. Som var det stora spöket ännu på 90-talet.
Men hör du Ralf, det fanns en bra artikel av en, tror jag, Huhta, som heter Huhta i Helsingin Sanomat, som talar om EU och var liksom sådär pessimistiskt inställd. Och då svarar en tidigare EU-tjänsteman på denna artikel och säger att nej. Men folk borde göra mycket mer, och nu kommer jag till det vad du sa Ralf, att folk borde göra mycket mera propaganda vad de tänker göra i EU. För det har de inte, och där har du rätt, det har de ju hittills inte gjort. Jo, jag blir invald, jag vill bli invald. Men vad ska du göra
jag
där?
Tror ju, jag tror ju att vi ändå måste ge dem lite tid att börja den här kampanjen ordentligt. Alltså det är 4 veckor kvar till valet, och fortfarande är ju medierna ganska inriktade på det som eventuellt ska ske på regeringsfronten. Att det där, jag tror det.
Regeringsbildningen överskuggar allt.
Men hör ni, om vi får också ordförandeskap, om vi tar EU-ordförandeskapet, inte det så farligt om vi inte har en statsminister då? Belgien gjorde det också i tiden. Nej, inte hade de då heller en statsminister.
Belgien
sitter lite annan, Bryssel är huvudstad.
Så ni säger, det är nu Belgien.
Ungefär faktiskt, jo. Men därför oss är det viktigt att vi har en politisk statsminister som kan förhandla på förhand redan innan.
Och Gud bevare vem det blir.
Vad säger du?
Gud bevare vem det blir.
Ja, det är så.
Ja, alltså grejen är ju den att det där ordförandeskapet är ju inte bara att sitta och hålla i klubban, utan det sker ju en politisk utveckling under det här halvåret. Och då måste Finland ha en politisk syn på detta.
Och en som talar ett bra språk. Man får ju tala finska där.
Det finns tolkar.
Jo, men det är alltid tråkigt om man inte talar det språk som alla förstår.
Vet ni hur stor del av EUs budget som går åt till tolkar?
Tolk, jo, jag vet.
Men
vet ni hur stor del av EUs budget som går åt till det?
Säkert en tredjedel.
Precis en tredjedel.
En sak som ni antydde allihop här, men som kanske inte kom riktigt klart fram med, att inför de problem som både Jutta och Ralf här nämnde, Ralf lite mer detaljerat, de här frågorna i Europa, så är den här organisationsfrågan alltså. Europa talar inte med en röst. Europa är splittrat.
Ja.
Och för att kunna klara av alla de här sakerna, så måste den inre organisationen bygga upp en en större enighet. Och den, jag menar, man kan ju se då på Brexit på olika sätt, men ett sådant liksom djävulskt sätt är ju det att det blir ju enigare om England inte är där.
No, vad säger du som orsaken till att Europa är så splittrat?
Jag ser nog de här nya medlemmarna i Östeuropa.
Det
utvidgar sig för snabbt, det är en orsak. Och England och Brexit är en annan orsak.
Och minnet av andra världskriget är förbi. Så man har inte lika lätt som tidigare att säga att EU är ett fredsprojekt. Vilket ännu inte Rand och Kohl kunde göra. Och som jag har hört Danmarks dåvarande statsminister intyga med stor övertygelse alltid när han talar om EU.
Men jag såg i TV ett väldigt intressant program om Brexit där vederbörande som var för Brexit så absolut att man skulle rösta eller att man skulle acceptera och respektera röstningsresultatet, men han påstår att det är ett stor skandal för demokratin överhuvudtaget. Han påstår att demokratin existerar inte mera. Han kunde analysera det jättebra, men i England.
I England, ja.
Men överhuvudtaget, alltså demokratin.
Och jag måste också själv säga att jag är också lite rädd för demokratin. Ja. Det är ju många som har sagt att demokratin står lite på lerfötterna.
Det var det som jag menar när jag sa att ett hot
just
mot
det,
den, jag ska inte säga det för fjärde gången, den liberala.
Sen är det ju så att parlamentet i England inte nu kan spela den roll som de borde ha som ett slags arbiter som sista domstolsinstans för att lösa djupa politiska kriser. Så, och det är det politiska systemet i England som borde absolut reformeras.
Men förstår ni att 46% av människorna röstar idag för att inte gå i Brexit utan att vi skulle stanna i EU, och lite över 30 är för Brexit.
Folk har ändrat åsikt.
Ja.
Men jag vill nu ändå säga en sak till på frågan om vad det är som har splittrat Europa, och det är ju det här misstaget med den gemensamma euron, den gemensamma valutan. Den genomfördes för snabbt, oförberett, och den har åstadkommit, när du Ralf nämnde Grekland, så det har ju åstadkommit mera splittring än enande, den här euron.
Men Grekland har ju liksom kommit upp ur sin värsta grop, tycker jag. Men det som jag tycker är farligast är ju Italien. Jag menar, de vill in i EU, men EUs fel är det ju inte att de har det så illa i Italien just nu, utan för att de har en sån oerhört rutten ekonomi som de inte bryr sig om.
Men jag tror ändå, om vi tittar på de här orsakerna, varför EU är så splittrat, att egentligen huvudorsaken är den här flyktingströmmen.
Ja.
Och det är där liksom, det ställer en mängd, vad ska vi säga, sociala problem i olika länder på sin spets. Det blir
folk, problem som överdrivs.
Ja, eller vad ska vi säga, problem, ja, de överdrivs och det där kanske.
Det är ju populisterna.
Blir feltolkade och så vidare. Men att,
de är misstolkade av populisterna, för de vet att de får rösta på det. Det som
jo, till delar naturligtvis, men det är ju också naturligtvis, det ligger ju en verklighet bakom det.
Klar,
det vill säga folk är av olika orsaker oroade. Och skillnaderna mellan olika europeiska länder är ganska stora. Alltså vi här i Finland.
Men vi gör ju inte mer av de samma felaktigheterna som vi gjorde 2015. Då var
dörrarna öppna. Men jag menar att i Ungern till exempel så dit inte en förbannad immigrant överhuvudtaget sätter foten, så är man ändå upprörd, för att man tycker att det här liksom, att nu är det eliten som pressar på att så här ska vi göra, och det blir såna här vad ska jag säga, gamla svalvågor från Österrike, Ungern, imperiets tid,
och man blir samma sak kan jag säga om ett land som är mycket närmare oss, nämligen Estland. Där har ju det här populistpartiet EKKR blivit invald.
Ekre
blivit invald i parlamentet, till stor skam för premiärminister Ratastrikka.
Inte bara i parlamentet utan sitter i regeringen.
En paradox är ju Danmark. som vi har lärt
jag
oss
menar med
att
Estland
uppleva
med att de har också de skrämmer folket för invandrare och de har knappast någon invandrare överhuvudtaget i Estland. Jag menar, vad är det för politik?
Och säga bara att vi har lärt oss att se Danmark som en faktiskt en urstark demokrati och med starka humanistiska traditioner ända sedan ockupationens tid. Och detta pene samfund så har ju nu på grund av Dansk Folkeparti totalt ändrat sin inställning och sina åtgärder när det gäller flyktingar.
Jo.
Det är nästan hemskt att se.
Det där, du har ju alltså det där ska vi säga Schengen och öppna gränser, så det stämmer ju överhuvudtaget inte alls när det gäller Danmark, utan du har ju en ganska hård gränskontroll både
precis,
i söder och i norr.
Och också mellan Sverige och Danmark.
Ja, i synnerhet där.
Sundstrafiken, är det Sundstrafiken?
Ja, ja. Ja, Geo har nog rätt, tycker jag, att i det att den här inflyttningskrisen 2015, att den avslöjar brister i EU, det där, en brist på enighet, det avslöjar nationell själviskhet och den avslöjar olika attityder i fråga om hur man ska ta emot invandrare. Det har ju hänt någonting sedan dess. Dels tycker jag att det har blivit en lite större enighet om hur invandringsfrågor ska skötas. Inte mycket, men lite större enighet. Men dels har det också lett till det att kollektivt sett har Europa blivit mer invandringskritiskt.
Ja.
Kollektivt sett. Så att det här är två förändringar vart det sen leder, det är sen svårt att säga.
Men under 4 år, alltså från 2015 framåt, under 4 år har man inte på allvar frågat sig om Dublinkonventionen borde skrivas om och göras till någonting annat.
No,
och den duger inte i dagens läge.
Nej, det går inte med den.
Nej.
Och tänk sen när jag talar om att Brexit borde ju egentligen skrämma människor för liksom resultatet vad som blir. Tänk nu bara hur det blir i Irland. Jag har sett ett program om irländska personer. Där, de är ju rädda för att det ska bli kamp igen mellan protestanter och katoliker. Då är vi tillbaka i det gamla eländet som man hade tidigare. Och det har också med Brexit att göra. Det borde ju också skrämma människor som vill ut ur EU. Att så här går det om man har en Brexit.
Och vi fick ju en förvarning av den här händelsen i London där det nu för en vecka sedan ungefär.
Precis.
Okej. Detta om detta. Vår tid börjar närma sig sitt slut.
Den här alltså radiotiden.
Ja, no, Gud vet vad man talar om i den här åldern.
Tala för er själv, ungdomar.
Yes. Just så. Vi återkommer igen om 2 veckor.
Klokare än någonsin.
Och glad Valborg till våra
lyssnare.
Det har vi inte.
Uttryckligen Valborg. Jo, ner med vappen.
Jo, fy, det har du rätt i. Man får inte säga glada vappen. Det heter glad Valborg.
Just det.
Just så.
Ja, tack för intresset. Ja, vi slutar. Tack för intresset.